Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle.
Dan Johansson här. Välsignad Epifania, Kristoffer.
Samma till dig.
Tack.
Vi skulle egentligen varit en till här idag.
Tre hade varit väldigt passande.
Ja.
Eftersom det är i anslutning till 13:e dag jul eller Epifania. För det var ju tre vise män.
Ja, precis.
Om de nu var så visa.
Ja.
De kanske inte var så visa. Och då,
de kanske inte var tre.
Nej, de kunde ha varit fler. Det var tre gåvor.
Ja.
Därav traditionen med tre.
Men det var bara vi som orkade släppa oss hit på 13-dagen. Så det var bara vara två då.
Precis. Två ovisa män.
Ja. Men vi ska tala lite om 13-dagen och lite så. Men först så ska vi påminna att man kan ge en gåva.
Man kan swisha.
Ja. Till?
Till FFG. Och då skriver man FFG eller FFG-podden.
Mm.
Och så 123.
100.
8457. Det är nuffrorna.
Ja, för det finns ju andra sätt.
De hittar man på FFGs hemsida. Och så får man gärna gå in på hemsidan och så ser man vad som händer i huset. Och resurser och annat som vi har.
Nu börjar du dra ihop sig till kvällsbibelskola.
Det gör det. Vi börjar här om... Det blir väl en vecka ifrån nu då, ja.
Ja.
Kvällsbibelskola på nytt. Och om man nu lyssnar på det här på 13:e dag jul så kan man... Så påminner vi våra studenter om att imorgon börjar vi studien igen den 7:e.
Men så här är det då att jag tänkte en av de här sångerna som brukar psalmerna som brukar sjungas på 13:e dag jul är ju den här dagen är kommen.
Mm, inte bara på 13:e dag jul, den sjunger den garanterat på juldagen också, men den passar väldigt bra på 13:e dag jul om man nu ska lägga fokus på att sonens härlighet visar sig Epifania. För den tar ju upp det. Vi pratar lite om dagen är kommen. Den kombinerar, när man bara läser texten på svenska, händelserna i Lukas 2 och Johannes prologen, alltså Johannes evangeliets första kapitel och inte miss vers 14 där. Och sen så har vi också
Nicenum.
Vi har några formuleringar från nicenska trosbekännelsen. Det här är ju en klassisk Christmas carols, som det heter i den engelska traditionen.
O come all ye faithful.
Just det. Dess historia är lite grann höljd i dunkel, får man väl säga. Första tryckningen av texten är på latin av en Wade. Om han har skrivit texten själv eller om han har hittat i några äldre handskrifter och så. Det är allt lite oklart. Den översätts så småningom till engelska och sen har den gått vidare till ganska många andra språk. I Sverige så var det väl relativt sent. Den kom ju in i 1986 års psalmbok. Och dessförinnan, om jag kommer ihåg rätt, så hade den getts ut i ett... i en bok med engelska Christmas carols och där texterna då, en del texter i den var ju då nyöversatta av Eva Norberg, så att hon översatte väl den först till svenska för den här boken med Christmas carols och sen gjorde hon lite små revideringar, tyvärr en till det lite sämre tycker jag, när den kom i psalmboken. Vet, refrängen är ju kom låt oss till bedja vår Herre Krist. Men i den ursprungliga versionen så hade hon okom låt oss tillbedja vår Herre och Gud. Vilket ansluter mycket bättre till Johannes evangeliet, nämligen till Thomas bekännelse av Jesus i kapitel 20.
Så, och vi tar också upp då om det här med nicenska trosbekännelsen. Som är särskilt i vers 2 här.
Särskilt i vers 2. Som inleds med Gud av Gud, Fader, ljus av ljusen källa, ljus av ljus. Hittar vi hans ursprung av fadern. Det är de första raden där och sen kommer det vi kallar hans gudomliga natur. Så kommer i nästa sats människoson av Maria född. Det är hans mänskliga natur. Och det är ju precis så vi formulerar trosbekännelsen här. Redan i den apostoliska men ännu klarare i den nicenska trosbekännelsen.
Det är också som man på dogmatiskt språk säger, det communicatio idiomatum lite.
Jag vet inte om den här salmen ger uttryck för det riktigt, men det är med de två naturerna i alla fall på det sättet, med formuleringar som verkar vara hämtade ifrån i scenen.
Ja.
Ska vi ta det från början så inleds det ju med dagen är kommen och kärlek triumfera i den svenska översättningen i alla fall. Jag har faktiskt inte kollat på det engelska originalet här, så vi utgår ifrån den svenska översättningen nu, vad det finns för anspelningar där. Den hämtar ju sin inspiration ifrån, jag tror faktiskt, en kombination här av Lukas 2 och av Johannes 3, nämligen Så älskade Gud världen. Gud kärlek är ett återkommande tema, va? Och så kom, låt oss skynda till Betlehem. Ja, men det är ju herdarnas ord. De är hälsade av änglar att Krist är född till jorden. Vi är på Betlehems ängar och de går dit för att hylla honom. Och kom, låt oss tillbedja. Det är egentligen, och passar bra till den här dagen, det är egentligen ifrån Matteus 1 och magerna, eller de vise männen, va? De kommer ju för att tillbedja den nyfödda judakungen. Och sen säger Herodes att han vill göra detsamma. Så här har vi väl tre olika bibelhänvisningar, skulle jag säga. Och vers 2 har vi redan talat om. Det är i första hand från trosbekännelserna, nicenska trosbekännelsen. Och så sägs det då, det är så Gud sin kärlek till världen visar. Där har vi Johannes 3, 16. Och så refrängen från Matteus 1. Och sen blir det Johannes prologen.
Prologen, ja.
Ordet blev kött. Och tog sin boning ibland oss. Ja. Johannes 1, 14. Kom till vår jord. Och så står det, Kristus är hans namn. Ja, det kan komma varifrån som helst. Så att säga. Ja. Men vi har det i prologen till exempel. Så småningom får vi veta att detta ordet är också Jesus Kristus. När vi kommer fram till vers 17. Genom Jesus Kristus kom nåden och sanningen. Står det där. Och så står det att Gud sig härlig för all världen visar. Okej, det talas också i Johannes 1:14 om han var full av härlighet. Eller i första Johannesbrevets första kapitel om att vi såg hans härlighet. Sen blir vers 4 en maning då till allmän lovsång. Sjung halleluja, sjung ni änglaskaror. Ja, det är det de gör på Betlehems ängar. Och så uppmanas helgonen, jordens alla folk, att sjunga lov, tack och ära vare Gud i höjden.
Doxologi skulle vi säga att det är.
Doxologi, va? Och jag hör en kombination här av de himmelska lovsångerna vi hör i Uppenbarelseboken med, återigen, Lukas kapitel 2. Ja. Ära vare Gud i höjden. Men här är lov, tack och ära vare Gud i höjden. Och så får vi, tror vi ansluter i hög grad till prologen igen när det talas om den eviga strålgransen. Evigt är ljuset från Betlehem. Prologens inledning, Johannes evangeliet, va? En mörk värld, men ja. Så kommer ljuset. Jesus identifieras med ljuset. Här över barnet evig lyser glorien.
Det är en bibelsprängd och bekännelsesprängd carol.
Det får man säga. Psalm, ja. Underbar. Det är inte jättemånga psalmer som så explicit formulerar den kristologiska bekännelsen. Det här är en av de bättre, om man säger, när det gäller det.
Det man kan, om vi då ska ansluta till det här är ju lite av det som bibelkonferensen kommer handla om, den 21 och 22 februari.
Där vi firar kyrkomötet Nicea, eller vi påminns om att det är 1700 år sedan.
Ja, 21-22 februari. Mm. Och då är ju alla hjärtligt välkomna hit.
Ja. Kan vi fortsätta att samtala om även svensk psalm 122. Ja. De här tematerna kommer naturligtvis upp, och vad ligger bakom formuleringarna som Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad.
Men en annan sak som jag tycker är intressant här, att om vi tittar då på Nicea, så var det ju så att den nicenska tronsbekännelsen, det som vi säger Nicenum, den blir ju inte klar 325.
Nej, det som blir klart är ju del 1 och del 2, va? Fadern och sonen. Och sen kom det bara en liten svans om anden där. Som sen man formulerar
381 i Konstantinopel.
Nästa kyrkomöte.
Ja. Och den här salmen, det är också väldigt nicenskt då, att det är inte, anden är inte med så mycket.
Nej, på det sättet, nej. Nej. Det är väl naturligt i en julsalm att fokus ligger på sonens födelse.
Men den här evige fader, evige är din strålgrans, det är med där också.
Ja. Jag tror att evig är din strålgrans, alltså strålgransen här syftar på sonen, va, som är strålgransen. Och då är vi helt plötsligt inne i Hebreerbrevets första kapitel och de första verserna. Så nu är det inte bara den här. Väldigt många psalmer är bibelsprängda. Och det skulle vi kanske till och med starta någon serie här. Ja, men vi får i alla fall uppmuntra lyssnarna till att se efter eller lyssna efter ekorna från bibelställen. För de finns överallt i salmer. Kanske inte i alla, men i väldigt många salmer. Särskilt i bra salmer. Det är bibeltexter formulerade poetiskt och tolkade, får man ju säga, på det sättet. För de hänger ihop här. Olika bibeltexter förs samman för att kasta ljus på varandra. Man låter text tolka text.
Och det är ju så man ska tolka Bibeln också. Tolka text.
Just det, ja.
Så ja, det är ett bra exempel. Men det är ju en väldigt, vad ska man säga, det är både melodin på den här och texten tycker jag ändå passar så bra ihop. Alltså det blir så glädjefullt att sjunga den här salmen.
Verkligen, verkligen. Melodin har också en sån här obskyr historia. Man vet inte riktigt var den kommer ifrån. Om det finns likheter i melodier från samtiden där. Då talar vi om 1700-tal. Men jag vet inte om man hade tyckt om den lika mycket om den hade kommit med någon annan melodi. Nu är den så associerad med den, men den är mäktig. Och refrängen också, okom låt oss tillbedja, kommer först på grundtonen och sen kommer det samma fras på tersen en gång till. Om folk nu hänger med. Mm. Åh, kom, låt oss tillbedja.
Och så kommer femte.
Åh, kom, låt oss tillbedja. Och sen tar den ytterligare ett skruv. Åh, kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. Ja, inte riktigt upp till femte, men det kommer upp till kvarten där, va? Men ja. Det blir liksom en stegring, va? Som går allt högre upp. Det är ypperligt uppbyggt. Alltså, melodin passar perfekt till själva den här texten, va? Låt oss tillbedja, låt oss tillbedja, låt oss tillbedja vår Herre Krist.
Och den här ska ju också spelas på en riktigt maffig orgel.
Ja, det tycker jag. Och gärna med Wilcox arrangemang med överstämma där på tredje, fjärde versen och med härliga omharmoniseringar på femte versen när man drar ut alla stämmor i orgeln.
För det är ju något speciellt med en väljudande orgel som spelar en sån här...
Ja. Psalmsången lyfter.
Ja.
Underbart. Dessutom så är den ganska enkel att sjunga i stämmor. Jag brukar sjunga i stämmor där, i alla fall till refrängen.
Som sagt, att den är ju både en julsalm men också en trettondagssalm.
Ja, vi kanske inte ska göra för stor skillnad mellan juldagen och trettondagen. Vi har ju fortfarande julens teman. Men man skulle ju egentligen, alltså versarna 2 och 3 till exempel, de passar ju egentligen innehållsmässigt i texten många andra gånger under året när man vill tillbedja den som är på en gång sann Gud och sann människa. Men vi associerar den så mycket med julen att det kanske är svårt att sjunga.
Jag tror att det skulle vara väldigt svårt.
Jag har gjort det här i morgonbönen med studenterna om vi haft ett tydligt kristologiskt tema. Men då kan vi ofta vara helt off ifrån kyrkåret.
Jag kommer ihåg alla de här morgonbönerna som vi kunde sväva ut rejält i psalmsång och annat. Så att, visst.
Ja.
Men det är ju det är en bra teologi tycker jag på det sättet att man känner igen skriften och man känner igen mycket annat.
Mm. Om man vill ta fram en psalm så här, vad handlar julen om? Och man vill ta fram en psalm. Det här är definitivt en av de bästa psalmerna att ta fram, för den talar mycket konkret om vad julfirandet handlar om och inkarnationen, att Gud blev människa.
Ja, den innehåller i princip allt om julen. Inte bara en del.
Nej, den innehåller det allra centralaste. Men du får de här anspelningarna både på det vi firar under 13:e dag jul, eller Matteus 1. Och vi har tydliga anspelningar på Lukas 2. Så de två viktigaste jultexterna. Med Johannesprologen, så där får vi den tredje.
Ja, precis.
Bättre än så kan det inte bli.
Nej. Men ska vi tänka då de här tre vise männen?
Ja, de tre vise männen, det var alltså de här tre texterna, de allra mest centrala jultexterna. Lukas 2, Matteus 1 och Johannes 1. De tillsammans så får vi Bibelns djupaste visdomsord om vem det är som kommer till vår jord och varför han gör det.
Du vill inte gå in djupare på de här tre?
De här tre texterna.
De här,
de här tre männen. Det är väl tre vittnen ifrån... Tre olika evangelister. De ger oss den här underbara sången.
Men jag tänkte nämligen så att är det så att man har valt det här att tre är just för treenighetens symbol och det här tretalet som är så genomgående?
Nej, det kan väl finnas. Jag tror kanske snarare att det är vår allmänmänskliga förkärlek för tre. Det vet ju retoriken, va? Eller man ska minnas saker så är alltid tre lättast. Det finns ju forskning på det som visar.
Hur många delar ska en predikan vara?
Ja, den kan vara i olika många delar, men en del menar att den ska vara i tre delar. Det passar ganska väl. Det är klassisk retorik som inte har egentligen något direkt med den kristna tron att göra, utan det går tillbaka till antikens retorikskolor. Nej, alltså det handlar väl om gåvorna här. Att de var tre. Guld, rökelse och mirra. Och av det har traditionen dragit slutsatsen att de var tre. Matteus säger inte om de var hur många de var. De kan ha varit två eller fler.
Men de här namnen som vi har, Kaspar, Baltasar och Melchior.
Mm.
De hittar vi inte heller i skriften.
Nej, det gör vi inte. Jag har inte läst in mig på när de dök upp för första gången och hur de dyker upp.
Nej, inte jag heller.
Nej.
Jag tror att jag har hört det, men att det gick in genom ena örat ut genom andra.
Mm.
Men de har ju, de här tre vise männen har ju ändå blivit en symbol. Man ser ju ofta de kanske i julmålningar.
De brukar vara tre i krubban.
Ja.
Även om jag läste om en ny julkrubba till en kyrka där det faktiskt fanns fyra vise män.
Jaha.
Mm.
Det var innovativt.
Mm. Och ibland kan man då knyta det till att han inte finns med beror på att han redan är iväg och sprider budskapet om Kristus och missionerar. För 13 dag juli är också av hävd i svenska kyrkan i alla fall en missionsdag. Vilket ju har att göra med att det är hedningar som kommer till Jesus och så tar de med sig det budskapet.
Ja, precis. Det är ju hedningar som kommer. De är ju inte judar.
Nej, även om det finns en och annan exeget som faktiskt har argumenterat för att de skulle vara judar som kommer ifrån diasporan. Jag har till och med läst den apropå ett annat program vi har spelat in i de här dagarna. Det finns någon som till och med menar att de skulle ha kommit ifrån Qumran.
Jaha.
Ja, det här är minoritetsuppfattningar.
Ja, jag har faktiskt inte hört det innan.
Nej. Den vanligaste uppfattningen, det har ju att göra med begreppet Matteus använder sig av, mager, magoj.
Ja.
Och att det är ett begrepp vi känner bort ifrån Persien och det persiska hovet. Egentligen en folkgrupp i dagens Iran som sen var, de var inte kungar, det har vi en annan tradition som man ofta...
Ja, i Norge alltså, säger man de tre vise konger.
Ja, tre heliga kungars dag eller tre heliga kungar och så vidare, det har vi en del sånger. Det är också en tradition. Men de var inte kungar, de här magerna, utan snarare var de tjänare vid hov. Och de associerades med drömtydning och annat. I praktiken faktiskt med hednisk visdom. Som inte är så vis enligt skriften. Så även det här att vi kallar dem vise män, det är egentligen en rätt sen tradition. Som man inte kan härleda särskilt långt tillbaka i tiden. Och tydligen något som blev... Man kom att betona under 1700-talet och rationalismens tid, förnuftets tid. Man kan föra det längre tillbaka än så, men det var inte så starkt betonat. Och om man nu, de här magerna, när de dyker upp i Bibeln enda gången före Matteus kapitel 2, ska vi säga. Jag sa kapitel 1, där måste ju rätta.
Ja, det är två. Precis. Är det?
Det är ju två. Det är både Matteus 2 och Lukas 2, men det är Johannes 1. Ja, men innan, alltså i Septuaginta, den grekiska översättningen till Gamla testamentet, så används det här begreppet i Daniels bok. Och då är det i kontrast till Daniel.
Alltså bland ja, Daniel bor ju i Persien också.
Ja, precis. Ja. Bland dem då som kungen, eller de olika kungarna där, de har drömmar som ska uttolkas. Och då befinns magerna, de nämns bland dem som inte kan uttolka dem. Utan det är bara Gud som uppenbarar denna visdom för Daniel. Då. Så att där framstås de ju då som motsatsen till visa.
Men sen har vi ju senare Simon magen, är det samma?
Nej, det är väl inte samma begrepp där.
Nej.
Däremot så lär vårt, det tror jag i alla fall inte, det får jag dubbelkolla, men vårt magiker lär komma ifrån magoj och den magerna, den folkgruppen. Det är möjligt att jag har inte möjlighet att kolla novum här nu, huruvida Simon magen, det är möjligt att det finns någon koppling.
Men i alla fall, jag vet att när jag tänker på de här tre vise männen som kommer där, att jag föreställer mig ju dem som de kommer ur en sån här julmålning med färggranna kläder och lite stjärnor på sig eller vad det nu
är. På kameler.
Ja.
Ja. Det är möjligt. Jag har ingen aning. Alltså man använder ju kamel för att rida.
Ja.
Men man kunde använda hästar för att rida också.
Men de hade tre gåvor.
Ja, tre slags gåvor.
Vad var de gåvorna?
Guld, rökelse och myrra.
Och guld vet vi vad det är, eller hur?
Mm, värdefullt.
Ja. Mm. Rökelse, var det värdefullt? Det
kunde också vara ganska värdefullt.
Och myrra.
Också. Så det är värdefulla gåvor.
Så de måste ju, i alla fall den som sände dem måste ju ha varit hyfsat rik.
Ja, men delvis utifrån värdet också som man, den här traditionen om att de är kungar har uppstått.
Det tror inte jag. Tre kungar kan inte hålla sanna. men som sagt, och det är ju, 13-dagen är ju lite deras dag också.
Mm.
Som vi associerar i kyrkoårsmässigt.
Ja, det är då vi sjunger om de vise männen.
Och det kanske vi ska säga då att vi har ju firat nyår precis innan här.
Mm.
Men kyrkan firar ju nyår redan första advent.
Ja.
Så nyår är inte en stor helg. Det världsliga nyåret är inte en så stor helg inom kyrkan.
Fast å andra sidan så är det här med att fira kyrkligt nyår är inte heller en särskilt lång tradition. Men det får vi tala om en annan gång.
Ja, det får vi göra. Det får vi göra. Har vi någonting mer att säga om den här salmen avslutningsvis?
Nej, jag tycker att vi kan sammanfatta det med att här har vi tre visa män. Och det är evangelisterna, Matteus, Lukas och Johannes. Som var och en på sitt sätt genom sina texter bidrar till den här salmen. Lukas med sin berättelse om vad som hände ute på Betlehems ängar i sitt andra kapitel. Matteus i sitt andra kapitel, vi korrigerar det, som berättar om dessa magoyer, vise män, stjärntydare, som kommer till först till Jerusalem och sen till Betlehem och som faller ner och tillbedjer. Och så Johannes evangeliets prolog, kapitel 1, särskilt vers 14.
Och är man inne på det här med prologen, Johannesprologen, då kan man ju gå tillbaka och lyssna på vårt avsnitt om Johannesprologen i serien om Johannesevangeliet.
Precis, eller så kan man lyssna på predikoverkstan för juldagen, för i det här andra årgången som vi är inne i nu så är det den alternativa predikotexten om man inte vill predika om Lukas 2 och kejsar Augustus och skattskrivning och alltihopa i år igen.
Ja, det är bra. Det finns alternativ. Hoppas då att våra lyssnare att man får och har varit med och sjungit den här psalmen nu under jul och 13 helgerna. Vi påminner alltså just att den här psalmen vers 2 då om den nicenska trosbekännelsen.
Den påminner om att komma en bibelkonferens.
Ja, 21-22 februari. Program finns på ffg.se. Gå dit och besök den. Och vill man ge en gåva, Daniel?
Ja, då kan man gå in på hemsidan och så kan man scrolla sig fram till uppgifter om hur man sätter in det på bankgiro liknande.
Och det finns också swishnumret.
Swishnumret finns där också, men samtidigt så kan vi kan ju säga det.
Ja, det kan vi göra.
Mm. Ska du börja den här gången?
123-100-8457. Och det finns också i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet. Mm.
Och så glöm inte att skriva FFG eller FFG-podden.
Ja,
och så tackar vi varmt för allt stöd vi får.
Ja, det är vi väldigt tacksamma för. Och vi säger tack för det här avsnittet och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!